Familj vi alla. Vi ser oss väl mer inte falla. Vi borde väl vi alltid minnas. Och ni ska se.
Ja, MFF-are är vi alla och välkomna till avsnitt 77 utav fotbollspodden Tapper med MFF-legendaren Staffan Tapper. Och själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Ja, vi sitter här morgonen efter premiären i Champions League-slutspelet mot Juventus och ja, lite motvind för Malmö-fotbollen. Vad säger du, Staffan?
Ja, för stunden just, får inte glömma var vi är heller så att säga. Vi är i toppen i Allsvenskan. Vi är ute i gruppspelet i Champions League. Så att det är liksom inget definitivt. Vi har inte åkt ut på något vis. Så att man får liksom sansa sig lite grann och så här. Att, ett resultat av, vi fick lite mål i baknacken så det sved rätt så hårt. Precis innan halvlek och då är det svårt att resa sig igen va. Men det var en gammal kines som sa en gång, huvudsaken är inte att man ramlar i skiten utan det gäller att resa sig fort som möjligt och gå vidare.
Exakt.
Så att det ligger mycket i det, tycker jag.
Ja. Ja, ska vi titta lite grann på matchen igår? Vi börjar där. Vi har ju några andra matcher och lite annat att prata om också. Men om vi börjar med MFFs match igår mot Juventus så... du sa precis här innan själv att de första 20 minuterna var väldigt imponerande.
Ja, jag tycker att imponerande på så vis att... det är få gånger jag sett MFF verkligen försöka styra matchen på sitt villkor och spela sitt spel, om man nu kallar det, på det sättet de har gjort i den här turneringen. Man ställde upp med en trebackslinje, två ytterbackar om sitt mittfält och kedja. Man var rädd om bollen, man försökte spela sig ur situationer, precis som Juventus. Det påminner, var jämn match första 20-25 minuterna. Det var imponerande att man vågade ta det ställningstagandet mot. Men man straffade sig lite grann ändå för när det blir de här värsta situationerna en mot en och när de får chansen att rulla runt bollen så är de det snäppet bättre hela tiden och effektivare. Och det gjorde ju att deras första mål när det kommer till så kommer det en period som har varit väldigt jämnt. Men det är ett väldigt bra mål. Det är ett mål där de rullar runt, kommer ut på kant och flyttar in väldigt mycket folk i boxen. Det är väldigt svårt att försvara oss. Berg för jobbet att hinna med sin back som tar hela löpningen in i mitten i boxen och nickar in den. Så att det är ett väldigt bra mål. Sen hamnar vi ju i en konstig situation här i slutet på halvleken. Men precis efter målet så blir det tufft för oss. Man pratar ofta att det är svårt att hitta positioner och så vidare, men Då måste man förstå oss att det är Juventus vi möter, ett av världens bästa klubblag som när de har fått det här målet och när de har lite ytor och kan ta tid på sig så är de oerhört skickliga i den här fotbollen. Så att de fick en boost av det målet, det var helt klart. Sen blev, och, ja, förlåt.
Nej, men om vi bara backar lite, vad jag förstår av det som du, alltså själva spelplanen och hur vi ställde upp och de spelarna som spelade, så sa du att innan matchen så hade du i princip prickat alla, det var Lewicki, men Lewicki fortfarande tydligen då skadad, så egentligen så prickade du 100% uppställningen och egentligen planen också.
Ja, planen är ju att, precis som vi har gått vidare genom det här så att säga, kvalifikationen till det här gruppspelet, så har vi spelat på det här sättet. Och varför skulle vi ändra på det? Det fanns ju absolut ingen anledning. Jag tror inte det var någon heller som skulle ifrågasätta innan matchen. Men sen alla beläkarna efteråt, när man då ska höra i tv-studier och så vidare, experterna så att säga, som ska kritisera det hela. Men det var ju självklart att vi skulle fortsätta på den vägen som vi hade valt. Och det visar vi de första 20-25 minuterna. Sen möter vi en motståndare som är effektiv, som är killerinstinkt när det kommer i de här situationerna. Så att vi startade rätt med rätt manskap tyckte jag var helt rätt. Vi stod upp och vi tog den chansen och njuta av stunden. Sen blev det ett par tillfälligheter som kan diskuteras, tycker jag. Och det som är mest frapperande i deras andra mål, det är ju den här offside-situationen.
Ja.
När man sitter framför tvn så skriker man att det är offside. Och sen så blir det ju en situation efter det där Lasse Nilsson drar ner Morata i axeln. Jag fick liksom känslan av att som mittback då, att han är 100 på att det är offside. Han tar han i axeln i princip. Att, stoppa upp här nu, det är offside så vi blåser. Så blåser domaren straff. Men där blev ju ingen granskning av själva offside-situationen. Nej. Det blev det kanske i varrummet, men det var ingen som kommenterade. Kommentatorn, de i studion kommenterade inte det, utan de kommenterade om det var straff eller inte. Mm. Det var helt klart att det blev straff när man gör så här, men offside-situationen. Det var ingen som såg den mer än vi på tv, så att säga. Det var väldigt, väldigt märkligt. För att det måste man kunna, med all den tekniken de har, de ritar gubbar och de flyttar gubbar i tv när de är där och inte är där. Så att, varför kunde vi inte... Sen kanske att VAR bedömde det av sig. Men vi kanske tyckte att det ser tveksamt ut. Det beskedet kunde vi fått.
Ja, precis. Ja.
Sen målet som faller nästa mål, två mittbackar springer ihop lite grann. Alltså det, jag kallar det olycksfall i arbetet. Där tappar man fokus. Man mentalt hänger lite på huvudet den här sista biten. Man vill komma in till halvlek och så släpper man till det här.
Mm. Och då är de supereffektiva och bara hugger till.
Absolut. Liksom. Absolut. Det är så lätt att vara kritisk i de situationerna. Men det visar ju bara liksom att de som är kritiska, där de har aldrig stått där själv.
Men vi ska väl inte hymla här heller. Vi måste väl ändå ta upp det här snacket som var i pausen. Visserligen har vi våra ljusblå glasögon och de har helt klart andra glasögon. Men det var ju en frapperande kritik, måste vi säga, från de experterna i studion igår.
Ja, jag tyckte de var fruktansvärt dåliga. Man får ju en känsla av det här vi mot dem, så att säga.
Verkligen.
Och det har det alltid varit, det är så. Det kommer det vara i framtiden också. Men att det ska lysa igenom så klart, det blir jag väldigt förvånad över. Och man hittar nya experter. Nu hittar man Olof Mellberg, en fantastisk fotbollsspelare. Han har gjort 117 landskamper. Tjurig, stor och stark. Jag har alltid tyckt om honom som fotbollsspelare. Men 1-2-3 blev han expert som tränare. Och jag tycker liksom, då vet man inte sin roll. Eller de som sitter i en studio. Vilken roll har jag och vilken roll har du? Ska han vara expert på tränarbiten? Olof Mellberg, han ska vara expert på spelarna. Han har stått på plan i de här turneringarna. Han har varit i de här situationerna som spelare. Men inte som tränare. Han tog... Brommapojkarna och vann Superettan. Han var ett par månader i Danmark i division 1-lag. Han tog över HF, de åkte ur allsvenskan. Sen fick han kicken. Han var tränare i 3 år. Och nu är han expert på tränarfrågor. Jag tycker det är liksom lite skämmigt av en studio som lägger ner så mycket pengar och engagemang i detta. Och sen tar man dit personer som inte vet sin roll riktigt.
Nej, det var som du sa, det kändes väldigt mycket vi mot dem i den studion. Jag skulle säga exklusive Kim Källström, som jag tycker har en god syn på det som hände, tycker jag.
Ja, men Kim Källström har tagit sin roll som gammal spelare.
Ja, men precis.
Han tar det ur det perspektivet. Mm. Han har ingen tränarroll. Så att jag menar, och sedan hela den biten när det gäller programledare och så vidare är ju styrt väldigt mot. Det skulle kritiseras, det skulle så att säga sågas. Och då tog man fram stora släggan. Och det känns precis som att det var roligt vi fick göra detta, tack för det. Där får man skärpa sig lite grann.
Ja, det tycker jag också.
Det är ju ändå svensk fotboll vi pratar om, en prestation som inget annat lag gör i Sverige. Och så ska man efter en halvlek... sågade på det viset. Ja, det tyckte jag var lite tufft.
Ja. Det är väl den avundsjuken, som det heter på skånska. Det var den som lyste igenom lite grann i alla fall, får väl ändå säga. Men okej, vi har en andra halvlek också igår. Vad säger du om den?
Alltså matchen är ju avgjord.
Ja.
Det kändes så överallt. Va? Inte minst är den avgjord för italienarna. Här är de världsmästare. Har de alltid varit. 3-0 och bra lag, då rullar man runt det här. Va? Och jag förstod MFF-arna också, va? Man fick stoppa denna blödning. Alltså man ville ju inte släppa in fler mål. Det var liksom ett måste nästan också. Va? Och så att här tappar man lite fokus. Man ville bara försvara sig. Man ville komma ur detta. Man ville liksom att matchen skulle vara slut. Man ville inte släppa in fler mål. Vilket är helt förståeligt. Helt klart. Va? Så att där ska man dämpa den biten. Men alltså detta är första matchen i turneringen. Helt klart. Så att, vi får inte glömma heller. Jag ser fram emot de här 2 hemmamatcherna nu mot Zenit och Chelsea när vi kan fylla stadion.
Ja, fantastiskt.
Alltså, vi har en publik på 5000 som stöttar sitt lag med och motgång på ett fantastiskt sätt även igår. Va? Och det är ju någonting man säger som en sån studie från Stockholm skulle kunna ta upp också. Liksom, att det är inte någon som visslar eller buar när det står 3-0. Man fortsätter att heja. Va? Och det är fantastiskt tycker jag. Men det glömmer de fort.
Ja, ja det, är ju en, serie. Det är ju det som sagt. Och ändå lite överraskande bra av Zenit. Jag har inte sett matchen så jag såg bara statistiken och målet och någon annan chans. Men ändå överraskande starkt att hålla nere 1-0 borta mot Chelsea.
Definitivt. Det är ju bra lag. Vi får inte glömma det. Det är de bästa, det är de bästa här är. Ja. Så att, vi pratar, vi förlorar med 3-0 hemma. Barcelona förlorar också 3-0 hemma. Exakt. Mot Bayern. Jag tror det skrivs mer om det än vad det är här hos oss. Så att säga. Så att, det är bra lag. Men vi vet ju också att detta var en match. Alltså, vi ska liksom inte göra för stor affär om detta. Vi tittar på den, vi analyserar den. Sen är det liksom att lägga det bakom sig. För det är inget vi kan påverka längre. Det är det som jag brukar säga. Att detta har hänt. Det vi kan påverka det är ju morgondagens träning. Det är ju matchen på lördag mot Djurgården. Det kan vi påverka, den kan vi arbeta med. Den matchen kan vi lägga i statistiken nu. Det blir 0-3. Och nästa och så vidare. Så vi har ju mycket att arbeta framåt för. Och då gäller det inte att ta upp alla de andra sakerna.
Nej, nej, precis. Nej, och det, vad vi inte kan påverka heller, det är matchen mot Norrköping. Om vi nu flyttar över till Allsvenskan lite grann. Vad säger du om den?
Det var ju också en match där vi cirkulerar spelare rätt så mycket. Så att säga. Och det har vi varit duktiga på. Första halvlek såg lite tveksam ut, tyckte jag. Men andra halvlek spelade vi upp oss betydligt. Rätt så bra halvlek, tyckte jag. Ja. Tog in spelare här med Nanasi och Nalik så att säga, som gjorde bra ifrån sig. Gjorde ett fint mål. Och jag tyckte absolut vi var värda den segern. Det har varit lite tufft för oss de här två hemmamatcherna. IFK Göteborg, men här är slutet med den straffen. Och nu ja. Slutet här med Frisberg tycker jag, på de här fasta situationerna. Så att det har varit lite emot oss. Men egentligen normalt så brukar det kvitta ut sig när vi tittar på året i stort. Mm. Fast vi har en liten svaghet, det är på fasta situationer mot oss, det tycker jag. Och då speciellt hörnor och frisparkar. Mm. Vi känns inte synkade från det vi tränar till det vi använder när vi spelar. Jag tror att det är Jonny Fjell som är ansvarig för det, jag ska inte kritisera honom på det viset. Men för mig är det otroligt viktigt att spelarna vet sina roller. Vad är min uppgift när de får hörna? Vad är det jag ska göra? Vad ska jag placera mig? Vem ska jag markera? Och så vidare och så vidare. Mm. Man hör honom gärna, han står ute på planen och skriker instruktioner just vid tillfället. Och då känns det nästan för sent. Om man inte vet vad man ska göra när de lägger frisparken, då känns det för sent. Ja. Så att, ja, jag tror nog man måste titta på detta ännu mer. Så att säga. Var landar vi? För att, jag menar, Norrköping, straffen kom ju ur en fast situation, en hörna som blev en straff. Ja. Och sedan så själva målet kom också på ett inlägg. Alltså, träna är svårt att träna de här bitarna lite också. Man måste ha spelare själva som tar initiativ just i kraft och markeringar, nicka bort, mod. Och, det är många ingredienser i de bitarna. Så att, vi är ju lite små och tunna, om man säger så här. Om man tittar ibland på spelare som Birmanovic, Ose, Rakip. Det är inga stora spelare, men det är inte tre mittfältspelare som ska in och markera. Mm. Och, ja. Där är lite att jobba med. Där måste man ha en balans. Men en liten detalj som både Norrköping och här tittar på. Det är många av våra spelare som halkar. De halkar omkull. Jag tror vi har tagit upp det här. För mig, på en sån gräsmatta som vi har på Eleda Stadion, som det heter nu. Där måste man spela med skruvdubbar. Alltså med dubbar som biter fast i gräset. Det vattnas ju innan, det vattnas i halvlek. Det vattnas under, ibland regnar det som tusan. Det går inte att spela med gummisulor. Tittar man på de internationella spelarna, där finns ingen, utan de spelar med skruvdubbar. Jag får känslan om, jag gjorde en namnteckning här mot Norrköping, Nanasi och Gvärsik och Birmansovic. Man halkar runt emellanåt. Och det måste man titta noga på, liksom. Det får man träna så att man har liksom rätt anpassade skor till underlaget. Och liksom det här att man, ja, de är sköna de skorna, jag kan inte springa i sådana skor. Ja, det är lite pojklagsaktiga anledningar tycker jag.
Intressant detalj verkligen. Jag ska ta lite allsvenskan till, för att nu har vi då Norrköping, hade vi Norrköping och så hade vi Juventus matchen igår, och sen så har vi då alltså en ännu mer extremt viktig match på lördag hemma mot Djurgården. Vad säger du? Vad gör man nu? Hur går tankarna och hur går dina tankar?
Man förbereder sig för en, i princip för oss, det är årets viktigaste match nu när vi tittar på just för denna stunden, så att säga. Så den blir ju jätteviktig för oss att vinna. Och på något vis vinner vi den, så är vi ju med, ja, i racet igen, så att säga. Det finns ingen anledning varför vi inte skulle ha de tankarna att vi ska vinna, måste vinna. Det är ju en bit som vi ska leva under. Det här lite pressen. Mm. Det har gått lite sämre nu i allsvenskan. Vi förlorar här. Men det är den pressen Stockholm gnäller på oss. Och vi är dåliga och allt det här. Men det är ur det som vi ska växa. Och det, ja, brukar vi också göra.
Ja, förhoppningsvis ger det extra energi.
Ja, men det är helt klart att göra det. För chansen att få möta ett Stockholmslag. Så får vi på det igen bara. Ja. Det känns ju bra tycker jag. Ja.
Några tankar, speciella detaljtankar om matchen på lördag, Djurgården, Magnus Eriksson såg väldigt bra ut i derbyt här mot Hammarby till exempel.
Ja, Magnus är en fantastisk spelare, ja, alltid beundrat. Som spelare som man älskar att ha i sitt lag. Jag brukar titta på, sen har det varit lite modig i fotbollen att man ska, när man blir skadad ska man ligga. Och huvudskador är ju nästan någon fobi nästan. Jag sa inte det, utan det är ju livsfarligt. Man måste vara väldigt noga med det, med hjärnskakningar. Men idag är det liksom att får man en kläpp på kinden så ligger man ner. Va? Ja. Och jag tycker Magnus Eriksson är ett gott exempel. Det smäller ihop med Hammarby, han spräckte ögonbrynet och de knipsade ihop honom. Han var istället för att ligga och gnälla så blev han förbannad. Ja, och upp och skällde på alla människor. Och efter det så passar han till ett och gör ett.
Ja, tändmedel var det kanske.
Ja, men jag menar på något vis istället för att ligga... Om man inte är skadad. Vi måste vara mycket noga med det. Och det försvårar ju väldigt mycket om spelarna börjar ha mod att de ska fejka skador. Liksom. Att på något vis, jag fick en kläpp på kinden, jag lägger mig ner och har ont. Mm. Det försvårar ju för domar och för alla sjukvårdare och allting. Alltså, man måste liksom vara ärlig i sin skada. Alltså, har jag ont så har jag ont. Det tycker jag är nonsens, speciellt om det går ner bland ungdomsled. Man säger att de håller på med sånt här trams. Det måste vi stävja.
Ja, ungdomsled var ju en bra övergång. För att igår var du på Malmö IP och så U19-matchen, förstår jag. Jag var själv inte där. Så att, hur såg det ut?
Ja, men det är ju underbart trevligt. Jag har själv sen rätt många år sedan ändå, men varit ungdomsansvarig och varit med akademierna och sett den här utvecklingen och jobbat för att hitta så att säga, former och bitar i träning och utveckling för att närma oss de stora lagen ute i Europa. Och jag måste säga att jag blev väldigt imponerad. Just den individuella kvaliteten på spelarna. Dessa bitar är rent taktiskt och så vidare på ungdomsfotboll. Men just kanske 8-9 av spelarna höll definitivt samma klass som Juventus-spelarna. I mottagningen, i tekniken, i passningen, i modet att dribbla av och ta bra beslut. Så att... jag jämförde vad jag följde för 10 år sedan när vi var ute och tittade. Jag har varit i Madrid och över Europa och tittat på MFF. Så utvecklingen har definitivt gått framåt. Så att, där närmar vi oss. Men vi har ju också en bra ungdomssida. Vi har akademierna. Så att, varför skulle inte vi kunna producera spelare på det viset? Och det visar vi att vi gör oss hela tiden. Helt klart. Så att, det är också ett fantastiskt initiativ från så att säga, UEFA att man följer... den stora turneringen med en ungdomsturnering med motsvarande lag. Så att de får åka med. Så att, det måste jag säga. Jag hade ju en liten kommentar i Sydsvenskan här när det gällde att man reser med lagen, att man ska ta tillfället i akt och titta lite grann. Jag hoppas man tar som ett U19-lag nu för chansen att besöka London, Sankt Petersburg och så att säga, vad var det mer, Torino. Mm. Att man tar tillfället i akt och guida runt om lite grann i historier och så vidare. Ja. Det hade jag varit för ungdomssidan på den tiden så hade jag nu ställt det som ett krav, om det nu hade gått.
Vi har även haft ett landskampsuppehåll sen vi hade podden senast. Och en fyrverkerimatch eller positiv match och en negativ match. Vad säger du, Staffan?
Ja, men det är lite mer klassiskt. Upp som en sol och ner som en bankkaka ungefär.
Ja.
Det är liksom att man får liksom, ibland får man också titta var vi är. Vi har också en förmåga i både media och vi själva kanske att när vi då vinner och blir bra så blir vi så hiskelens bra. Vi blir världsmästare. Ja. Liksom, då är vi i Qatar, vi har bokat in biljetterna. Ja. När ska vi åka ungefär? Mm. Och det är lilla Sverige fortfarande. Vi får inte glömma det. Vi är inte världsnationen. Vi kan göra matcher mot världsnationen som vi gjorde mot Spanien. Fantastiskt fin landskamp. Men sen är det liksom att kan vi verkligen tro att vi kan hålla den kvaliteten och den toppen hela tiden? Och det kan vi inte, det visar vi rätt tydligt. Så jag tror vi kändes att vi blev lite på något vis övermentalt, överambition. Vi trodde vi var bättre än vi var. Nu skulle vi liksom åka till Grekland som måste vara ett av de mest svårspelade lag i hela världen. Och slå dem på ett enkelt sätt. Så att nej, det blev inte alls så enkelt. Jag trodde, och sa innan också att här, får vi en poäng med oss så hade det varit jättebra. Nu fick vi inte det här, nya matcher igen och nya förutsättningar. Så det är samma sak där. Vi har ändå så att säga i toppen på gruppen. Så vi har mycket att spela om nu tycker jag. Absolut.
Ja, men absolut. Ja, Staffan, tiden går. Vi försöker ju hålla oss lite korta. Nu är vi 20 minuter plus som vi säger så. Men någonting mer, det händer ju. Det har varit mycket som har hänt sen vi hade podden senast. Någonting annat att kommentera i fotbollsvärlden?
Nej, men fotbollen är ju igång. Va? Tyvärr åkte våra damer alltså. FC Rosengård ut och hade chansen att gå in i ett gruppspel. Häcken gick vidare, så det tyckte jag var väldigt synd.
Ja.
Men där är också det här, precis som nu vi möter Juventus. Man möter bra lag, man släpper in för många mål och det straffar sig fort. Den internationella fotbollen idag gör ett misstag och då hugger de. Det måste man vara beredd på, det är svårt.
Ja, det var inte minst ditt favoritlag i England, United. De åkte på ett riktigt misstag där i sista sekunden var det till och med.
Nej, jag såg den bakutpassningen. Han kan inte må bra idag.
Nej. Men man ser man också Young Boys liksom överraskar och slår stora United.
Ja, absolut. Alltså, det är ju precis som med landslag och klubblag. Alltså, de här bitarna, skillnaderna blir mindre och mindre. Va? Det är vissa topplag som är fantastiska. Man måste beundra. Ta Bayern München som på något vis de kan vara lite dåliga någon år, eller dåliga, mindre bra får man säga. Och så kommer de igen ändå. De får en ny tränare nu. Det är väl han som var i Leipzig innan. Nytt tyskt blod. De har ju bara tyska tränare. De har nästan inga andra. Och så får de fart på dem igen. De gamla Lewandowski och Müller. De så springer de som satan håller på att säga. Så. Det är hemska att möta. Då, Barcelona fick inte låna bollen. Ja, de är imponerande.
Ja, men jättebra Stefan. Ja. Stort tack. Vi får se när vi är tillbaka nästa gång. Men tack för idag i alla fall.
Tack så mycket.
Vi hörs. Hej.